Susanne är med bland annat sitt barnbarn Kushi som snart ska få i sig en glass.
Vilken smak då?
Vanilj.
Några ligger och solar, andra läser och vissa behöver sätta sig i skuggan innan de fortsätter på sin färd i värmen. Birgitta har gått sin vanliga runda runt Djurgården med en väninna och snart ska de också avnjuta en glass.
Det är därför vi sitter här i skuggan lite och hämtar pust så vi når fram till matstället.
Reporter här, Helena Gailani. Och enligt väderprognosen så drar nattens regn bort imorgon och strut över Götaland och Svealand och följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar regnmolnen, men i de sydligaste och nordligaste delarna kan det även bli en del sol. Temperatur imorgon från i söder 20-25 grader till mellan 15 och 20 grader i norr. Så ska vi rätta uppgiften om hittelön i USA, jakten på den misstänkta mördaren i Minnesota. Det ska vara $50,000 och inte $50,000. Ekos nyheter producerades idag av Gunilla Österlund. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Och nu ska vi höra när André Walden svarar på frågor från lyssnare i Allvarligt talat.
Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, André Walden, som är författare och journalist.
Jag heter Carita och bor i Uddevalla. Jag har en fråga. Jag har alltid älskat stjärnhimlen och trodde länge att jag såg in i framtiden när jag tittade ut i evigheten. Men allt jag ser har ju redan varit och har tagit miljarder ljusår för att nå fram till jorden. Om allt jag ser redan har varit, var finns då framtiden? Ja, det var min fråga.
Hej Carita. Visst finns något olustigt i det där som du med tiden har fått lära dig? Att allt du ser och hör tillhör det förflutna. Att ingenting kan nå dig utan att färdas. När klockorna ringer i ett kyrktorn någon kilometer bort hör du varje slag 3 sekunder efter att det slog. Klockan 2 har klockan i kyrktornet redan slutat slå när du hör det första slaget. Och någonstans i världen, kanske på en åker, går en soldat som fortfarande inte vet att han är död. Kulan som ska döda honom har redan lämnat skogsbrynet på andra sidan åkern. Han går där alldeles oskadd, men det finns ingenting som kan rädda honom. Eftersom kulan redan befinner sig någonstans längs den vagt krökta banan mellan gevärsmynningen i skogsbrynet och hans huvud. Strax ska han falla till marken, omgiven av tystnad, eftersom kulan färdas åtminstone dubbelt så snabbt som ljudet från den lilla kontrollerade explosion på botten av gevärspipan som satte kulan i rörelse. Hans kamrater ska se honom falla till marken innan de nås av ljudet som förklarar varför han föll. Och skytten på andra sidan åkern ska också se honom falla genom sitt kikarsikte innan han hör den dova klangen från kulans väg genom hjälmen. Att också skytten ska se det hända innan någon på någon sida av åken har hört den dova klangen från hjälmen beror på att allt vi ser består av ljus. Och ljus färdas snabbare än både kulor och ljud. Och snabbare än allt annat också för den delen. Ljus färdas snabbare än någonting annat i vårt universum. Men inte ens ljuset, det snabbaste som finns, slipper foga sig efter regeln att ingenting kan färdas från en punkt till en annan utan att korsa avståndet däremellan. Allt vi ser är, liksom allt vi hör, svallvågor av händelser som redan har ägt rum. Vilket betyder att soldaten dog i absolut ensamhet. Och det är väl det som är det kusligaste med kunskapen om den här fördröjningen. Att allt vi ser och hör redan har hänt. För det betyder ju att varje människa är helt och hållet ensam i nuet. Vi kan aldrig fullt ut vara tillsammans. Så det är ju inte bara när du tittar upp mot stjärnorna som du ser det förflutna. Du kommer aldrig se nuet vart du än tittar. Med det sagt, kan du unna dig känslan av att bevittna nuet här nere på jorden, där avstånden är så små att fördröjningen blir försumbar. Ljus färdas i en hastighet motsvarande 7 varv runt jorden i sekunden. Så om någon ler mot dig är leendet i sanning bara ett ögonblick gammalt när det når dig. Men höjer du blicken mot solen är solens leende 8 minuter gammalt. Vi kan med andra ord aldrig veta helt säkert att vår sol fortfarande finns. Om den till äventyr slocknade för 7 minuter sedan är det fortfarande en hel minut kvar innan den slutar lysa så där bekymmerslöst som den brukar göra på vår himmel. Och höjer du blicken om natten och tittar mot de avlägsna solar vi av gammal vana fortfarande kallar stjärnorna är ljusen vi ser ofta mycket äldre än oss. Om du letar upp stjärnbilden Orions bälte på natthimlen, de där tre prickarna som också kallas de tre visemännen, är mannen till vänster yngst. Eller närmast jorden. Hans ljus är yngst. Det har färdats mot jorden i 800 år. Du ser alltså hur stjärnan till vänster i Orions bälte såg ut för 800 år sedan. Och skulle det äventyrs finnas en beboelig planet i omloppsbana runt den där stjärnan, en planet bebodd av en astronom med en riktigt bra kikare, ser han eller hon just nu hur jorden såg ut för 800 år sedan. Kanske är kikaren så bra att astronomen på planeten i omloppsbana kring stjärnan till vänster i Orions bälte ser Erik den Lespe och Halte krönas till kung i Strängnäs. Men förmodligen inte. För så bra kikare kan man rimligen inte bygga. Vad man däremot kan bygga, och det vet vi alldeles säkert, för det har vi människor sedan en kort tid tillbaka redan gjort, det är kikare starka nog för att studera atmosfären kring planeter i andra solsystem. Och när vi gör det kan vi leta efter tecken på liv. Eftersom liv, så som vi känner det, andas och fiser och bär sig åt på ett sätt som lämnar spår i atmosfären. Vi har alltså precis utvecklat tekniken för att leta efter dessa spår av liv på planeter kring andra stjärnor. Vi letar just nu. Och finns det liv där ute? Kan det vara så att vi när som helst får veta det? Och finns det intelligenta varelser där ute? Kan de för länge sedan ha byggt kikare starka nog för att se att någonting lever här? Att någonting går omkring och andas och fiser på vår planet? Men det är ju det där med fördröjningen. Om en annan civilisation i vår galax kikar på oss i detta nu, ser de inte vårt nu. De ser oss för länge sedan. Långt innan vi lärde oss hantera radiosignaler och annat som skvallrar om intelligent liv. Den sortens signaler har mänskligheten bara läckt ut i omkring 100 år. Och även om den sortens signaler färdas med ljusets hastighet, har svallvågorna som skvallrar om att vi är smartare än alger och pelagoner och rävar bara hunnit 100 ljusår ut i en galax som mäter över 100 000 ljusår tvärs över. Det kan finnas 1000 civilisationer i vår galax utan att en enda av dem har sett ett enda tecken på att det skulle finnas en organism på vår planet smart nog för att rita av en annan på en grottvägg. Och med tanke på hur snabbt vår civilisation tycks röra sig mot sin egen undergång, bara 100 år efter att vi blev intelligenta nog att börja läcka signaler som skvallrar om vår intelligens, finns det väl en risk att vi en dag blir upptäckta och anropade av en astronom någon annanstans i galaxen som ser och hör vårt nu, fast vi för länge sedan har upphört att existera. Han eller hon hör vår klockas första slag, men här har det sista för länge sedan slagit. Förlåt om det blev lite deprimerande nu, men det kanske är lika bra att slå an en mörk ton innan jag svarar på frågan du egentligen ställde. Det vill säga frågan om var framtiden finns. Den finns ingenstans, eftersom inte ens nuet finns någon annanstans än i ditt innersta rum. Men låt mig gå ut på en ljusare ton, även om den kräver ett visst mått av fantasi. Det finns något som kan färdas snabbare än ljuset. Det finns något som inte behöver foga sig efter naturlagarna i vårt universum. Och det är något som bor inne i det där rummet, i ditt innersta. Tanken är snabbare än ljuset. Det tar 8 minuter för ljus att färdas från solen till jorden, medan tanken kan färdas från jorden till solen på ett ögonblick. Och den kastar sig lika bekymmerslöst genom tiden, såväl framåt som bakåt. Så ett lite ansträngt svar på din fråga om var framtiden finns kan väl då vara inuti dig, Carita.
Allvarligt talat. Jag heter Nina, är 9 år och bor i Stockholm. Och jag har en fråga. Varför kan människor bli så avundsjuka när andra gör något som man själv vill göra men att man inte kan? Till exempel som när någon ritar finare än en själv. Det var min fråga. Hej då!
Hej Nina. Det här kommer låta konstigt, men känslan som kallas avundsjuka, den finns egentligen inte. Det gör den visst, tänker du. Du vet ju precis hur det känns när man blir avundsjuk. Det vet alla. Men avundsjuka är lite som asfalt, eller Fanta, eller hallonbåtar. Saker som inte heller finns. Hallonbåtar finns, tänker du. För du vet ju precis hur de ser ut och hur de smakar. Men de finns faktiskt inte. Precis som asfalt och Fanta är hallonbåten bara ett namn vi har satt på en blandning av saker som finns. Tittar du riktigt nära på en hallonbåt, alltså jättenära, med ett mikroskop, eller bara vänder på godispåsen och kollar innehållsförteckningen, kommer du se att det vi kallar hallonbåt egentligen är en blandning av allt möjligt. Socker, rapsolja, färgämnen, kokade djurskelett och så vidare. Så även om det känns som att hallonbåten finns, du kan ju stoppa den i munnen, så finns den samtidigt inte. Eftersom hallonbåten bara är en blandning av saker som finns. Och på samma sätt är det med avundsjuka. Det är en blandning av känslor som finns. Och det är blandningen vi kallar avundsjuka. Så vad innehåller då den här blandningen som vi kallar avundsjuka, om vi tittar riktigt nära? Jo, i botten ligger det alltid en av 2 känslor som faktiskt finns. Rädsla eller sorg. Avundsjuka börjar alltid med att vi blir rädda eller ledsna. Eller hur? Om jag får höra att min bästa kompis har övernattat hos en annan kompis, då blir jag rädd. Och det jag blir rädd för är väl tanken på att min bästa kompis ska bli bästa kompis med en annan. Och får jag se en klasskamrat rita förskräckligt fint, då kan jag bli ledsen. Och det jag blir ledsen för, ja, det är väl tanken på att jag inte kan rita lika fint. Det speciella med de här två känslorna som verkligen finns, alltså rädsla och sorg, det är att de är ovanligt svåra att stå ut med. Det är jättejobbigt att vara ledsen eller rädd. Och därför finns det som en liten försvarsmekanism i våra kroppar som slår till när vi känner oss rädda eller ledsna. En tredje känsla som inte är lika svår att stå ut med kommer farande och lägger sig som ett lock över det jobbiga. Kan du gissa vilken känsla det är? Det är ilskan. Det är jobbigt att vara arg, men det är inte alls lika jobbigt som att vara ledsen eller rädd. Och det är därför rädsla eller sorg ofta förvandlas till vrede utan att vi själva ens märker det. Och då kan det låta så här inne i huvudet. Den där skitungen försöker stjäla min bästa kompis. Lockade den säkert med Fanta och hallonbåtar för att de skulle sova över. Eller så här. Det är inte rättvist att han kan rita så mycket bättre än jag. Hoppas en fågel flyger förbi och bajsar på hans teckning. Vi blir arga för att slippa vara rädda eller ledsna. Och det här har länge varit så vanligt bland oss människor att vi blev tvungna att ge blandningen ett eget namn. Avundsjuka. Så svaret på din fråga om varför vi blir avundsjuka är alltså, det blir vi inte. Vi blir rädda eller ledsna. Om det finns någon nytta med att veta om det här är det väl att det blir lättare att se med snälla ögon på den som beter sig avundsjukt. Om man kommer ihåg att han eller hon egentligen bara är rädd eller ledsen. Och det gäller förstås dig själv också. När du vet vad avundsjukan egentligen består av kan du se på dig själv med snälla ögon när avundsjukan stiger i kroppen. Och det kan man behöva. Det anses ju lite fult att vara avundsjuk. Och även om de som tjatar mest om hur fult det är med avundsjuka alltid är människor som har mer än andra och kanske egentligen bara vill att det ska vara fult att låtsas om det, så kommer vi liksom inte ifrån det fula. Men det är ju inte fult att vara rädd eller ledsen, så det borde egentligen inte heller vara fult att känna avundsjuka. Och det där med ilskan är faktiskt ganska bra om du använder ilskan på rätt sätt. Rädsla och sorg är ju förlamande känslor. Det är svårt att få saker gjorda när man är rädd eller ledsen. Men med lite ilska i kroppen kan man sätta fart på sig själv. Det kanske till och med är därför våra kroppar har utvecklat den här försvarsmekanismen. Evolutionen har ju sett till att ge människan förmågor som ökar hennes chanser att överleva. Kanske var det så att den allra första människan som kände avundsjuka när hon såg en annan människa rita fint på en grottvägg för några 100 000 år sedan fick lite fart när sorgen över att hon själv inte kunde rita lika fint ersattes av en plötslig ilska. Kanske sprang hon ut ur grottan och vidare ut på savannen för att hitta eller uppfinna någonting som hon var riktigt bra på. Kanske blev hon så arg att hon började gnida två pinnar mot varandra utan att själv riktigt begripa varför. Innan pinnarna började ryka. Och plötsligt hade hon gjort upp en eld. Det är svårt att veta förstås exakt hur det gick till när människan tämde elden. Men jag är nästan säker på att människan aldrig hade kommit hela vägen hit och byggt hela den här civilisationen som vi lever i om hon inte först hade utvecklat förmågan att känna avundsjuka. Jag tror att avundsjuka är en viktig känsla. Kanske den viktigaste av de känslor som egentligen inte finns.
Hej, jag heter Boel. Nu vill jag veta varför en bilist som ska svänga av först måste köra om mig och sen svänga av mitt framför min bil. Helst som det är tomt på bilar både framför och bakom. Jag undrar också, händer detta bara i Västerås?
Hej Boel. Du har vänt dig till rätt människa med din fråga. För det händer att också jag kör om strax innan avfarten. Och inte bara i höjd med Västerås, utan lite barstans. Jag har med andra ord information från insidan av en bil som rör sig på det här till synes poänglösa sättet. Och även om jag är lockad att påstå att det rör sig om tillfälligheter, att beslutet om omkörningen tas vanemässigt innan avfarten siktas, måste jag medge att jag emellanåt kör om fast avfarten redan är siktad. Att man gör så har nog att göra med det löfte om självständighet som finns inbyggt i bilen som koncept. En gång satt en annan man på den stol jag sitter på nu, som värd för det här programmet, och svarade på en besläktad fråga. Han som satt här var författaren Bengt Olsson. Och frågan han svarade på handlade om varför det är så olidligt att hamna i en bilkö. Bilkön är som ett hån mot bilens idé, började Bengt Olsson innan han redogjorde för idén. Han började prata om bilen som ett verktyg för att slippa anpassa sig efter andra. Jag tänker ofta på det han sa, och eftersom han har ett oefterhärmligt sätt med orden känns det onödigt att klä om det han sa i mina egna ord. Jag citerar honom hellre rakt av. Så här sa han. Bilen bar med sig ett löfte om att vi äntligen kunde bryta oss loss från kollektivets grådaskiga tröghet och bli individer och köra vart vi ville. Men när vi fastnar i en bilkö rycks allt det där ifrån oss och vi sjunker in i kollektivet igen. Och att först få en frihet och sen berövas den är som bekant värre än att aldrig ha haft någon frihet till att börja med. Nu var det som sagt bilkör Bengt Olsson pratade om. Jag tror att det finns ett släktskap mellan den oerhörda frustration vi känner i en bilkö och den fjäderlätta frustration som får en del av oss att helt i onödan köra om en bil strax innan en avfart. Det har med bilens löfte att göra. Löftet om att en bilburne inte behöver anpassa sig efter andra. Löftet om sann frihet. Och kanske är den där friheten så berusande att man ibland uppfinner behovet av att utöva den. Jag behöver inte köra om. Jag ser avfarten bortom din bil, Boel. Jag har ingenting att vinna. Jag gör ändå. Jag liksom mikrodoserar frihetskänsla i en omkörning. Jag förstår om det är irriterande, men om det kan hjälpa dig att betrakta omkörningen med en ömmare blick nästa gång det händer. Tänk att i den där bilen sitter en man, eller en kvinna, men förmodligen en man, som för ett ögonblick tror att han är fri. Du har hört Allvarligt talat med mig, Andre Walden. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga som du vill ställa till mig eller till Majgull Axelsson? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i SR Play-appen.
Och Allvarligt talat kan du höra varannan vecka året runt. Nästa gång är det Majgull Axelsson som svarar på lyssnarnas frågor. Kom du in på slutet och vill höra hela programmet, lyssna på fredag kväll efter 8 eller i appen Sveriges Radio Play som Andre Walden nämnde. Sök på Allvarligt talat.
Jag har bett till Gud om att jag inte ska få Mrs. Grimes när jag börjar femman. Sven Volter läser en favorit ur novellarkivet. Mammas lilla prins av Mårten Melin.
Hon är den strängaste läraren på hela skolan, det säger alla.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på novellen.
Och apropå Mårten Melin, han medverkar i veckans avsnitt av Lundströms bokradio tillsammans med kritikern Lotta Olsson. Lundströms bokradio samlar ihop en bunt med böcker och gör en lista med lästips för barn och ungdomar. Lundströms bokradio hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu ska vi få höra vad en forsdimmeskog är i Vetenskapsradion.
Vid Handölsforsen i västra Jämtland finns en särskild naturtyp. En särskild sorts skog som uppstår tack vare en dimma som bildas av det forsande vattnet. Den kallas forsdimmeskog och den är hem för många ovanliga och hotade lav- och mossarter. Idag ska vi få följa med Naturmorgons fältreporter Jonathan Martinsson som tillsammans med naturvårdsbiologen Fredrik Larsson ger sig in i forsdimmeskogen vid den brusande älven.
Det är ju en skog som är väldigt påverkad av den här forsdimman som skapas i sådana här större forsar och vattenfall så att det behålls en jämn fuktig miljö. Alltså nästan hela, ja inte hela året då, för det blir ju, här fryser det på och blir vinter, men stor del av året är det fuktigt och det är en bra plats för mossor och lavar att växa. Och jag har ju med mig här Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog. Det här är ju ditt område kan man säga.
Ja, temat idag är ju lavar och så det ska bli spännande. Jag är ju egentligen då en mossexpert här, men vi kommer även klämma in mossor lite senare här så att ja, det här blir riktigt kul.
Och den här Handölsforsen i västra Jämtland, det är ett populärt utflyktsmål för att åka och titta på den här mäktiga vattenmassorna som letar sin väg ner från fjällmiljön som finns här några kilometer högre upp eller någon kilometer. Men det är vårflod nu, det är extra mycket vatten och då skapas den här unika miljön som har varit upptäckt av lavintresserade under ganska lång tid.
Ja, man har väl ända sedan, om det är 1860-talet, mitten där någonstans, upptäckt de här lavarna som är speciella här. Och utifrån den tiden har man utvecklat och förstått. Och det är väl i Norge man beskrivit samhället kanske då som är de här forsdimmeskogsarterna. Men det här är ju väldigt känt område och det är ett mecka för alla lichenologer, det vill säga folk som är intresserade av lavar, att någon gång i sitt liv när man ska man besöka denna plats. Och nu har vi lyckats idag här, det är väldigt, väldigt roligt.
Ja, och vi står ju som sagt i en sänka, alltså alldeles intill forsens slut kan man säga. Och det, man känner ju ett liksom tunt lager av vattendroppar som hela tiden kommer över oss. Och det är det som är hemligheten bakom den hemligen.
Och det är, du känner även att det är en kyla. Lyfter man upp handen så blir det så här ett kalldrag. Och det skapar ju kanske en mildhet att hålla nere temperaturen. Att även en soliga dagar så är det antagligen milt här. Eller hur man ska uttrycka det liksom. Och det är egentligen inte, och vi ska sitta på det alldeles snart, att det inte är den direkta, den här sprayen, där klarar inte samhället, utan vi ska exakt som vi gör nu att gå in, gömma oss lite bakom, och då får vi den här höga humiditeten där på grangrenarna. Det är där vi nu ska titta liksom, och det är där de trivs. Det är där som i Göteborg vi säger det är riktigt gött.
Ja, vi ska titta ännu mer på det göttiga området här i vid Handölsforsen. Men jag tänker, vi ska väl, alltså vi står i forsdimmeskog nu, men bara några meter bort här finns en forsdimmeäng som är en annan miljö. Ska vi våga oss ut lite kort på den bara?
vi tar oss an där.
Uppleva hur det är om man närmar sig forsen ännu mer. Då får vi gå upp här för en brantsluttning. Och man hör ju här vattenmassorna. Nu ser vi Handölsforsen också. Och nu blir vi helt plötsligt duschade, Fredrik. Jag tror vi får nöja oss här.
Ja, det är nu vi är dränkta av vatten. Och det är också en förutsättning för den här forsdimmängen som vi står på nu. Och det är att, och då måste man vara på vintern för att förstå, det är att vattnet fryser helt enkelt. Det blir sån enorm iskompakt här och knäcker den vedartade busk- och trädvegetationen. Och så blir det en naturlig äng, och det är väl en av Sveriges minsta naturtyper habitat egentligen till ytan. Och vi kan inga arter till det sådär, men att ska man leta var är forsdimmeskogen, då kan man se forsdimmängen först. Och sen kommer vi in på några träd som vi ska nämna här snart, kanske, ja. Liksom hur de ser ut.
Ja, men vi kan säga att det växer granar här i den här zonen alldeles intill forsdimmängen. Och de är ju helt översållade av, alltså de är svarta av...
Ja, de är svarta av blågrönalger heter det, alltså cyanobakterier, och även ibland... kan de vara orangea, rödaktiga med trentipolialger. Och det är ju en av de här komponenterna i cyanolavar som vi ska titta på i det här samhället. Så att de är liksom, det blir som en gödsling, de är kolsvarta. Och ser man de träden precis bakom forsdimmängen, då går vi in i forsdimmeskogen. Då är vi där.
Ska vi fortsätta lite längre in och komma bort från... Okej, nu kryper vi in här under.
Ja.
För nu har vi en gran här. Och om jag inte minns fel så har vi en art som heter västlig gytterlav som växer på den här.
Ja, precis. Och det är ju en av kronjuvelerna, hur man ska uttrycka, för den här typen av skogar. Och tittar man utbredningen på den i Sverige så hör den ju till sydvästsverige, Dalslands inland, i lövskogarna där, så där trivs den, och kanske Borås. Men här uppe hänger den kvar i någon typ av liknelse då, alltså helt enkelt en regnskog. Det forsar här och bildar regn, så att det liknar en regnskog helt enkelt, och möjligtvis är en regnskog såklart. Så vi ska titta på den, och den har ju då... den är ju väldigt grå. Det är en cyanolav då med en grå bål och sen rikligt med såna här apotesier som det heter på. Och förhoppningsvis kan ni hitta en bild. Och att den är här uppe. Den finns, vad är det, tre lokaler kanske i Jämtland. Och det är det som är i Norrland eller hela norra Sverige om jag minns rätt. Sen får man gå över till Norge och Västlandet och hela de här regniga områden.
Ja, västlig gytterlav alltså. En av de här bekantskaperna man kan göra i forsdimmeskogen. Och vi ska fortsätta uppehålla oss här och titta på några fler av arterna som trivs i den här fukten.
Ja, det här är kronjuvelen, den håriga skrovelaven.
Den sticker ut, den är lite sådär stålgrå, duvblå.
Ja, och även frostblå. Jag försöker få de här liknelserna då. Och det är min viktigaste karaktär för att skilja den från skrovelav. Det håriga är... Det är även skrovelav lite hårig, nämligen den vanliga. Och det är siljer på undersidan och även upp på kanterna. Och minns jag rätt så ska den här håriga skrovelaven ha siljer då, hår även upp ovanpå, på kanterna på ovansidan. Men det finns nog bara på väldigt unga skott.
Och den här laven är ju bara några centimeter, täcker en bit av en tunn gren här. Vi står ju nästan inne i den här granen nu. Men du sa till mig igår när vi var här och tittade att man akta grenarna. De är värdefulla, varenda liten gren, för det är fullt av olika sällsynta lavar.
Ja, för innan här nu så nämnde vi de här svarta stammarna och grenarna. Nu kommer vi ner in i den riktiga forsdimmeskogen ännu mer. Då byter det karaktär till att kvistarna, kvistsamhällena, de yttre, är liksom helt inkrusterade i cyanolavar av olika slag. Vad vi ser här framför oss är, först har vi den håriga skrovelaven. Tittar man längre ner åt sidan så sitter något som heter forsgytterlav, en liten cyanolav också som är brun. Och den sitter bara på små grenar, alltså små grenar på kvistarna så att säga. Så att bara genom att titta på den kan den ramla av. Sen kan man gå ner och hitta en annan duvblå, frostblå, och det är då grynlaven. Och den är väl grynig då istället.
Grynlav alltså.
Ja.
Vi ska vi röra oss lite här för att komma undan det värsta bruset. Men vi har ju även, nu har vi tittat på lavar på granar, men vi har en rönn här borta som är ännu närmare forsen. Men där växte en annan rätt ovanlig art.
Ja, precis. Att vi var inne på granarna, men man kan också börja titta på runn eller gråal som är då ett slätbarkssamhälle av lavar och mossor, men i synnerhet lavar. Och här var länge den enda kända lokalen i Sverige, om jag minns rätt, av forskronlav. En liten rödaktig historia som du knappt ser med luppen ens på en flerstammig runn i liksom den här optimum av forsdimma. Och den andra laven, och det här är ett av de enorma fynden i Sverige egentligen som definierar något nytt för oss, det är att uppe på Gråål en bit upp här har man hittat en art som tyvärr nu inte har ett svenskt namn, Ramboldia subcinnabarina. Och det är en art som norrmännen har jobbat med som en av de viktigaste arterna för att definiera lövrik boreal regnskog.
Du lyssnar på Vetenskapsradion om forsdimmeskog. Reportern Jonathan Martinsson och naturvårdsbiologen Fredrik Larsson vandrar vidare uppåt längs Handelsforsen i Jämtland och tar sig ända upp till fallets topp och ser ännu fler arter.
Vi har ju hunnit kika på en hel del lavar som trivs i den här fuktiga miljön som forsen skapar. Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog är du, och du är med här och guidar bland alla arter i forsen.
Ja, och det är liksom ett virvar av arter, men vi ska försöka summera egentligen, vad är forsdimmeskog? Jag sa boreal regnskog och massa olika namn, men vi går tillbaka till forsdimmeskog. Och för att få liksom en naturtyp, ett habitat, en miljö, så behöver man någon typ av process, en ekologisk process som är konstant under miljoner år, utan väldigt lång tid. Och det här är den viktigaste processen, forsdimma återkommande hela tiden. Men för att få en miljö så behöver du också arter som är miljön. Det vill säga det här enorma lavsamhället då med oerhört många arter. Och det tillsammans bildar en särskild skogstyp då. Och det är helt enkelt, i min bedömning, kanske Sveriges minsta skogstyp till areal egentligen. Den är så liten liksom. Så då har vi de här, och sen självklart då behöver du träd, en trädkontinuitet på platsen helt enkelt.
Ja, och vi kan ju se här, om vi har stått vända från det här fallet. Men om vi tittar mot det så ser man att det stiger liksom en forsdimme, ett forsdimmemoln där. Mm. Som kring en klippa på andra sidan forsen. Och där kan man tänka sig, eller du vet till och med, att där finns det sådana arter som gynnas av det här fuktiga klimatet.
Ja, där finns ju ännu mer som vi inte nämnt. Då kan vi gå in på mossor, det jag egentligen kan då. Och där sitter ju till exempel klippfrulania, en sydlig art som de andra arterna jag nämnde. Det här är ju egentligen någon typ av refug för sydliga arter som fanns här förr under värmetidsperioden. Och så har de kanske stannat kvar. Det är väl en viktig teori då. Och mycket, mycket mer.
Ja, forsdimmeskog alltså, forsdimmeäng, ja, har vi tittat på. Men nu har vi kommit upp i en lite annan miljö, lite rikare miljö. Kalkbetonad. Och vi har ju en del spännande växter här. Om vi vågar oss lite närmare stupet så har vi... Ja, vi sätter oss på knä här och tittar på en mossa som växer in till en fjällbjörk som... Ganska nyutslagna löv skulle jag säga.
Ja, det här är då en rödlistad mossa och det är ruggmossa.
Lite så här guldgul nästan.
Ja, mässingsglänsande guldaktig. Och det är en fjällart så att, och en allvarsart. Så att här sitter vi på en mix av miljö då. Och det är väldigt, som vi sa, du nämnde rikt, det vill säga det är kalkrikare här. Det här är någon typ av lerskifferkalk som sticker fram och ger oss ett lite nyare miljö som jag ska beskriva här nu.
Ja, för bakom din rygg har vi ju en växt som är förknippad med sån här rikare betesmarker kanske framförallt.
Ja, det kan vara fattigt också i och för sig, kattfot, magra marker. Men här är det, magerheten här kan väl vara kopplad till störningen återigen. Vi är på en liten brinken kant, så har vi återigen en, liksom, en störningsprocess och, som ger den utrymme då.
Just det, den tittar upp här, inte särskilt, ja det är lätt att missa den. Men ska vi gå fortsätta lite bortåt här, även om det kanske brusar på från forsen. För att vi hade...
Ja, och då kommer vi in på, vi har ju lite fjälltema eftersom vi är här, att vi har en dryashed. Det vill säga den här fjällsippan då, och den är ju en typisk rikare fjällmiljö då.
Och den har tittat upp här i några exemplar, jättevacker, lite sådär...
Stor?
Stor och gräddgul, eller gräddvita blad, ja. Och så...
Ja, kronbladen här.
Ja,
ja, och, men vi ser fortfarande då den här miljön då kring att... Det sitter andra här, så jag ska ge mig in på lavarna och mossorna också då. Att jag så nämnde alvar, så att här går det över då till några mossor och lava som behöver den här störda, rikare miljön. Och vi hade en av svavellavarna, och jag tror det är den vanliga svavellaven, som är i den här lösa jorden i brytningen.
Och hur ser vi den nu eller?
Nej, vi ser inte den exakt nu, men om vi vänder oss ner eller vågar hoppa ner på en liten grej, utan vi vågar inte ut i de miljöerna.
Nej, det är för det, alltså två meter bakom oss störtar det ner här, ja. Mot den brusande forsen. Så vi håller oss här, men en svavellav, hur känner man en sån?
Ja, den är ju då, den har en viss typ av bål och är gul. Så det är en bållav som är lite större, och sen har den röda potesier ibland då. Och sitter på den här lösa jorden och binder den egentligen. Så den kräver den här lilla störningen då, att det bryts upp i kanterna.
Ja, det finns en del att titta på här.
Ja, vi hade ju mer här, att när vi var i med kattfoten så upptäckte vi också då att en annan liten rar historia som gärna växer med den söderut. Och det är ju låsbräken helt enkelt, månlåsbräken heter den.
Den har vi här uppe.
Och söderut i alla betesmarker, så det är ju egentligen, det är ju fjällarter som dratts ner genom det gamla jordbrukssamhället ner. Men det är här uppe de verkligen finns i stora förekomster, olika typer av fjällhedar då.
Ja, och den växer snyggt här bredvid några kattfot på den här verkligen lågvuxna marken. Men vi har ju uppehållit oss ganska mycket i den här forsdimme skogen som finns kring Handelsforsen. Nu har vi kommit upp på fjällheden och tittar ut över det här landskapet som finns i västra Jämtland. Och det här är ju liksom miljöer och ett landskap som du är väldigt intresserad av. Vad är det som fascinerar dig så mycket med just det här landskapet?
Ja, har vi en timme till då? Nej, men det är just, Forsdimmeskogen får representera en liten del av att hela västra Jämtland präglas också av en annan typ av dimma, andedräkt. Och det är Atlantens fuktiga sydvästvind som drar in här. Fjällkedjan öppnar sig nämligen här från Storsnasen och Blåhamman hela vägen upp till Skäckefjället. Och då är det nära till Tröndelag. Så egentligen hela det här landskapet, hela västra Jämtland har en prägel av oceanitet, en fuktighet. Och Nordmörlaven är ett tydligt tecken på detta och ett gammalt känt tecken att hela landskapet har en fuktighet. Och den här prägeln präglar alltså alla miljöer, från myrarna, speciella unika myrar, till skogslandskapet, till fjällen. Och... Man kan ju kika upp här mot Storsnasen då,
ja.
Och gör man det och tar en stjärnkikare och har en god vilja som jag har, så kan man ju se en annan art, en mossa, som också har samma ekologi då som den här nordmörelaven, och det är klubbmossa.
Och den växer egentligen bara där uppe på fjälltopparna.
Ja, den kännedom vi har i Sverige just nu är att precis på toppen. Så du måste verkligen toppestiga. Du får inte gå ner 100 meter från toppen utan högst, högst upp.
Sist här naturvårdsbiologen Fredrik Larsson. Reporter Naturmorgons Jonathan Martinsson och jag heter Lars Broström. Vi hörs.
Och kände du igen det här så har det här reportaget hörts i Naturmorgon förra sommaren. Det här är Sveriges Radio P1. Vi får nyheter.
Ekots nyheter 17:15. Det blir ingen vårdstrejk bland privatanställda. Jakten på en misstänkt politikermördare i USA fortsätter. Och idag har det varit årets hittills varmaste dag. I studion Carina Galanou Ipsonius. Ja, den varslade strejken inom vård och omsorg som skulle träda i kraft imorgon är avblåst. Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har enats om medlarnas bud. Antje Dedring är förbundsdirektör för Vårdföretagarna.
Vi är glada att vi har ett avtal på plats som liknar övriga avtal på arbetsmarknaden och att vi har undvikit en konflikt som faktiskt bara skulle drabba sjuka och äldre.
Strejkvarslet som lagts av fackförbundet Kommunal omfattade 50 000 privatanställda i vård och omsorg. En viktig fråga för Kommunal har varit att anställda i privat och offentlig sektor ska ha lika villkor och att deltidsanställda ska få ersättning vid övertid. Malin Ragnegård är Kommunals förbundsordförande.
Och det har vi lyckats att få till nu genom medling.
Avtalet ger också möjlighet för arbetsgivare och medarbetare att komma överens om att en deltidsanställd kan jobba mer än deltid enligt Antje Dedring och att det då inte utgår övertidsersättning.
Man kommer alltjämt fortfarande kunna komma överens med en medarbetare som jobbar deltid om att täcka upp frånvaro genom att till exempel då tillfälligtvis öka sysselsättningsgraden eller att träffa ett avtal om vikariat.
Enligt Vårdföretagarnas Antje Dedring har avtalsrörelsen präglats av ett högt tonläge. Hon menar att Kommunal anklagat företag inom vård och omsorg för att till exempel inte ha kollektivavtal.
Alltså det jag tycker är direkt felaktigt och inte acceptabelt att svartmåla våra medlemsföretag som de facto har kollektivavtal och där medarbetarna faktiskt trivs bättre än vad man gör i offentlig regi. Det är inte acceptabelt.
Kommunals ordförande Malin Ragnegård tycker att de bara förmedlat hur medlemmarna upplever att de har det på jobbet.
Det har jag gjort och om vårdföretagarna tycker det är respektlöst så har de inte förstått att vi har våra olika uppdrag. Mitt uppdrag är som sagt att se till att medlemmar oavsett vilken arbetsgivare de har får så bra arbetsvillkor som möjligt.
Reporter här var Helena Björk. Även stadsstrejken inom industrin som skulle ha trätt i kraft imorgon är avblåst. Fackförbunden Fastighets och Seko har kommit överens om ett avtal med arbetsgivarorganisationen Almega när det gäller avtalsområdet serviceentreprenad. Avtalet innebär bland annat att deltidsanställda nu får rätt till lika hög övertidsersättning som heltidsanställda. Strejken skulle ha omfattat 600 städare på bland annat företagen AstraZeneca, Scania, Volvo och Viking Line. I Mellanöstern fortsätter attackerna mellan Iran och Irak nu under eftermiddagen. Nej, Iran och Israel, ursäkta. Nu under eftermiddagen så har Iran avfyrat nya robotar mot Israel och flyglarmet har bland annat hörts i både Tel Aviv och Jerusalem. Men enligt israeliska medier ska ingen ha skadats i anfallet. Och enligt iranska medier så har Israel attackerat polishögkvarteret i huvudstaden Teheran tidigare idag. Sammanlagt har minst 10 personer dödats i Israel och runt 200 skadats. I Iran har runt 130 personer dödats enligt iranska medier. Här hemma har polisen gjort en kartläggning av var i Sverige unga personer begår brott. Det här kan sedan användas för att identifiera platser där ungdomar riskerar att bli indragna i kriminalitet. Det säger Johanna Kindegren, analytiker vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
När vi jobbar platsbaserat så kan vi jobba nå barn som ännu inte är en del av problematiken De kanske inte har kommit så långt att de är på polisens radar, men de är fortfarande riskerar att bli det på sikt i och med att de vistas i de här miljöerna.
Hon har kartlagt alla anmälda brott som har platsangivelser från år 2021 till och med 2023, där den misstänkta eller brottsoffret var under 20 år. Brotten har också graderats utifrån något som kallas brottsskadeindex.
Brott som genererar högre skada ska ha ett högre värde, så att en cykelstöld är inte lika mycket som ett mord, utan vi viktar upp dem därefter allvarlighetsgrad.
Slutligen har de anmälda brotten placerats ut på Sverigekartan i ett rutnät där varje ruta är 250 gånger 250 meter för att på så sätt få en överblick på väldigt lokal nivå.
Av hela Sveriges yta så är det 0,02% som står för de mest påtagliga problemen med ungdomsbrott. Då kan vi jobba med det, med de platserna. De andra kanske också behöver en del uppmärksamhet, men det här är ju de vi behöver prioritera.
Hennes kartläggning kan fungera som ett underlag för polisen lokalt på olika håll i landet. Det förebyggande arbetet som traditionellt fokuserar på individer kan stärkas genom att det kompletteras med fokus även på platser. För även om en allt större del av rekryteringen av unga till kriminalitet sker i digitala miljöer, så sker fortfarande rekrytering även på fysiska platser, enligt Johanna Kindgren.
Så det är nästa steg, att varje lokalpolisområde identifierar och gräver i vad problemet består i och sen vidtar ut åtgärder, identifierar åtgärder efter det, vad som skulle kunna lämpa sig i just det området.
Reporter Simon Andrén. Nu till USA, för det har gått drygt ett dygn sedan en delstatspolitiker och hennes man sköts till döds i Minnesota i USA. Och en annan delstatspolitiker och hans fru skottskadades i sina hem. 57-åriga Vance Bolter misstänks för morden. Han är fortfarande på fri fot och det har inte gjorts några framsteg i jakten på honom. Det berättade vår korrespondent Roger Wilson när jag pratade med honom för en stund sedan.
Inte vad vi vet så här långt. FBI har utlyst en belöning för mer information om Bolter. Och han beskrivs av myndigheterna som beväpnad och farlig. Man har delat en bild på det misstänkte taget av en övervakningskamera kort efter de två attacker han gjorde. Man har också skickat bilder på honom till gränspolisen om han försöker fly till Kanada. För de två som överlevde skjutningen, delstatssenatorn John Hoffman och hans fru Yvette, så säger man att läget har stabiliserats, och enligt uppgifter från en släkting så har man beskrivit hur Yvette Hoffman använde sin kropp som en sköld för att skydda sin dotter när de blev beskjutna.
Polisen hittade ju en lista i den misstänkta gärningsmannens bil efter att han hade flytt. Där fanns det ett stort antal namn, varav flera politiker. Vet du om det har vidtagits några åtgärder för att skydda dem?
Det man gjorde var att man direkt kontaktade de som var på listan och varnade dem för att någonting kunde ske. Och flera av dem som finns med på listan har också kommenterat skjutningen i Minnesota sen den hände då och inträffade. Men sen har du startat en annan diskussion, och det är väl hur säkerheten ser ut för politiker i USA. Även i kongressen i Washington DC finns det många kongressmedlemmar som känner sig osäkra, och där är det främst högprofilerade politiker och ledare i kongressen som automatiskt får skydd.
Minnesotas guvernör Tim Walz, han gick ut direkt efter det här och sa att det fanns eller kan finnas ett politiskt motiv bakom skjutningarna. Kopplar man ihop det med de här skydden, eller vad kan man säga om det?
Ja, den listan som fanns bestod av i stor utsträckning demokratiska politiker på olika nivåer och också aborträttsaktivister. Så det är så man ser den här politiska kopplingen. Men det här är också ett av flera fall av våldsamheter den senaste tiden. Bara de senaste månaderna så har till exempel Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro, hans residens försökte någon sätta eld på när han och hans familj befann sig i byggnaden på natten. Vi har också sett skjutningar i Washington DC efter ett arrangemang på Judiska museet. Och president Trump utsattes ju för två attentat under valkampanjen. Så det här har ju gjort att man på nytt talar om behovet av att lugna ner den politiska retoriken i USA.
Det sa Roger Wilson, Sveriges Radios USA-korrespondent. I Ukraina förbereder man sig just nu för en ny rysk sommaroffensiv där drönare kan komma att spela en avgörande roll. Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti har besökt en kommandocentral för drönare i Charkiv-regionen där man står inför en ny utmaning, nämligen ryska fiberoptiska drönare som är nästintill omöjliga att störa ut.
Уже дуже розвинене і великій кількості FPV на оптиці, яким вже пофіг на РЕП, пофіг на радіогоризонт.
Fienden blir allt bättre på att använda drönare. På senare tid med fiberoptiska kablar. Och sådana drönare struntar fullständigt i störningsutrustning. De kan lurpassa i en halv dag och bara vänta på att någon ska gå eller köra förbi, säger 22-årige kompanichefen Mamai. Bakom honom flera skärmar som visar drönarbilder från olika stridspositioner i Charkiv-regionen i realtid. Ukrainska drönare som patrullerar i luften och redo att slå till. Här från kommandocentralen följer signalister situationen på fältet, planerar förflyttningar och rotationer i ett ständigt skiftande läge där drönarna, eller fåglarna som de kallas, har blivit oumbärliga. Till skillnad från stridsfordon eller artilleri är de mycket svårare att upptäcka, vilket gör att ingen plats på slagfältet längre är säker. Både Ryssland och Ukraina ligger i framkant när det kommer till användning och utveckling av drönare. Men på senare tid har Ryssland satsat allt mer på just fiberoptiska drönare. Dessa fungerar genom att en spole med flera mil lång fiberoptisk kabel sitter på drönaren. Operatören styr från andra änden och kabeln gör dem helt immuna mot elektronisk störning. De är långsammare och kabeln kan fastna i träd, men deras största fördel är just att de inte går att störa ut. Man kan försöka fånga dem med nät, klippa kabeln eller skjuta ner dem. Men först måste man hitta dem, och det är inte alltid helt enkelt, förklarar Mamai. Med sommarmånaderna kommer en intensifiering av striderna, och inte bara här i Charkiv utan längs hela frontlinjen. Och även om ryska framryckningar uppges vara långsamma så förbereder man sig här i kommandocentralen på allt. Läget är spänt, men för nu stabilt, säger Mamai. Lubna Elshanti, Charkiv.
I delstaten Maharashtra i västra Indien har minst 2 personer dött och över 30 skadats efter att en järnbro över en flod kollapsat, rapporterar AP. Enligt lokala medier var det många turister på bron när den kollapsade och de föll ner i floden. Idag har det varit varmt, den hittills varmaste dagen i år, och allra varmast var det i Stockholm. Henrik Reinmer är meteorolog på SMHI.
Vi har haft flera noteringar egentligen här omkring 28-29 grader, men som högst notering hittills då idag har vi i Stockholm på 29,5 grader. Vi får in fler observationer ikväll och som skulle kunna vara ännu högre.
Värmen har satt sina spår, för stans gator som brukar krylla folk är nästintill tomma. Istället har de flesta tagit sig in till parker och badplatser. Och en av dem är Susanne som är på picknick med familjen.
Och vi hoppar och bräder, la 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 la.
Vad är bästa picknickmaten i värmen?
Mortadella. En baguette. Och sen glass går att äta alltid som mat.
Susanne är med bland annat sitt barnbarn Kushi som snart ska få i sig en glass.
Vilken smak då?
Vanilj.
Några ligger och solar, andra läser och vissa behöver sätta sig i skuggan innan de fortsätter på sin färd i värmen. Birgitta har gått sin vanliga runda runt Djurgården med en väninna. Och snart ska de också avnjuta en glass.
Det är därför vi sitter här i skuggan lite och hämtar pust så vi når fram till matstället.
Reporter här är Helena Gailani. Och enligt väderprognosen så får de östra landskapen och nordligaste Norrland kvällssol. I övrigt moln och regn som under natten breder ut sig öster och norrut. Imorgon sen då drar nattens regn bort österut över Götaland och Svealand och det följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland där dominerar regnmolnen, men i de sydligaste och nordligaste delarna av Norrland kan det även bli en del sol. Temperaturen imorgon är inte riktigt lika varmt som idag. Från i söder 20-25 grader till i norr där det blir mellan 15 och 20 grader. Ekos nyheter 17:15 producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
Ja, det pågår ju världsklassfridrott när Diamond League just nu pågår från Stockholmsstadion. Allt därifrån i P4 under kvällen och såklart appen SR Play med bland annat Mondo Duplantis i stavhopp. Det blev svensk seger när världstouren i beachvolleyboll var på hemmaplan och närmare bestämt Malmö. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann efter seger i raka set mot tyskt motstånd i finalen. Det var ju upplagt för en drömfinal mot regerande olympiska mästarna David Åhman och Jonathan Hellvig, men tidigt idag kom ju beskedet att de var tvungna att dra sig ur efter att Hellvig ådragit sig en skada i en magmuskel. Fotboll nu. Gennaro Gattuso, ja så heter han, den nya förbundskaptenen för det italienska landslaget. Han efterträder Luciano Spalletti och kommer närmast från uppdraget som tränare i kroatiska Hajduk Split. Och i den damallsvenska fotbollen hakade Malmö FF på i toppen efter en övertygande seger borta mot Piteå med 3-0. Malmö går upp på andra plats i tabellen, en poäng bakom Häcken.
Städstrejken.
P1, Sveriges Radio.
Nu medierna med den första intervjun med Iran-experten som anklagats för att vara en del av en påverkansoperation. Rosbeh Parsi, programledare Martina Pierrot.
Historiskt massiva överbelastningsattacker mot SVT i veckan.
Helhetsbilden är oerhört allvarlig. Under mina år på Sveriges Television så har jag inte varit med om något liknande.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner.
Och så första intervjun med Rosbeh Parsi sen han fick sluta på Utrikespolitiska institutet.
Ja, som min jurist sa, du frias i domen men fälls i domskäl.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Kraschad sajt, döda LED-skärmar, sändningar som inte går ut och en strulig app. Ja, det har varit SVTs verklighet den senaste dryga veckan. Bakom det här ligger flera systematiska överbelastningsattacker av historiska mått. En efter en har de avlöst varandra och orsakat felmeddelanden, svarta rutor och regnbågsfärgade kalibreringsränder över hela skärmen. Vad är det egentligen som händer och hur säkrade är SVT för externa attacker när uppdraget säger att SVT ska kunna sända i kris eller krig, oavsett vad? Vi tar det från början.
Jag kom in vid 3:30 när jag börjar och slår på datorn. Och sen plötsligt så slocknar allting.
Nej, förra torsdagen började inte riktigt som vanligt för SVT Morgonstudions programledare Karin Magnusson.
Nätet lägger ner, skärmarna lägger ner, klockorna lägger ner. Och vi inser att det måste varit strömmen som har gått.
Ja, den här kaosartade dryga veckan började med ett elavbrott förra torsdagen som höll i sig flera timmar. Morgonstudions sändning kom igång först vid 7:30 tiden. Dessutom påverkades SVTs och Sveriges Radios interna telefoni samtidigt.
När vi kom in i studion så hade vi ju inga LED-skärmar, vi hade kamerorna fungerade inte, så det fick ju vi såklart ta hänsyn till.
Hur arbetade ni då?
Man får hitta alternativa lösningar. Skriva manus för hand. Så att det är väldigt mycket liksom nödlösningar. Men alla var väldigt fokuserade på att försöka få igång en sändning.
Vad tänker du om allt det här som har hänt nu den senaste gångna veckan?
Jag tror att det höjer våran krisberedskap.
Men elavbrottet, ja det var bara starten på en riktigt, för att uttrycka det i klarspråk, tekniskt rövig strulvecka. För blott 3 dagar senare, i söndags, så utsattes SVT för en överbelastningsattack.
SVT har just nu tekniska problem på våra plattformar. Vi jobbar med att lösa problemen och här är därför en kortad rapportsändning.
Det blev den första i raden av många överbelastningsattacker som påverkade delar av sändningarna SVT Play och SVT-appen. Det fortsatte på måndagen.
Sveriges Television, som de senaste veckorna har haft flera tekniska problem, drabbades igår av den största överbelastningsattacken i företagets historia. Och idag så inträffade nya attacker.
Och även på tisdagen.
Vi har tyvärr tekniska problem med våra lokala nyheter. Vi hoppas att vi ska kunna visa.
Och på onsdagen.
Och god morgon säger vi till dig som nyss har börjat titta. Ännu en dag där SVT har utsatts för en överbelastningsattack. Det här är en av flera.
Nej, men det senaste är ju en DDoS-attack, det vill säga en överbelastningsattack mot våra servrar som har startade söndag kväll. Och sen har de avtagit och kommit tillbaka.
Adde Granberg är teknikdirektör på SVT. Han befinner sig mitt i arbetet med att försöka stoppa de pågående attackerna. En expertgrupp har tillsatts. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistår SVT. Polisen har på eget bevåg inlett en utredning och mötena avlöser varandra.
Nu sitter vi här, jag vet knappt vilket dygn det är nästan, men det är i alla fall, jag vet faktiskt inte vilken dag det var. Natten till onsdag vid den senaste.
En överbelastningsattack, en så kallad DDoS-attack, är ett orkestrerat medvetet anfall för att slå ut webbplatser och digitala tjänster. Genom att en stor mängd datorer samtidigt försöker gå in på en sajt så blir resultatet att inga vanliga, riktiga användare kommer in på sajten. För SVTs tittare och användare märks det genom felmeddelanden.
Det blir ju inte någonting med trasigt. Ett överlastningsattack är ju inte att förstöra någonting. Det är ju egentligen bara att skapa ett hinder eller en blockad för den datan som kommer in och skapa någon form av uppmärksamhet. Mm.
Men det är alla digitala tjänster som har drabbats eller är det också de marksända sändningarna?
Ingenting i marksända sändningar, linjära sändningar, viktigt meddelande är drabbat eller påverkat runt den här typen av attacker alls. Och där ligger liksom grunden till vår beredskap och det uppdraget vi har. Utan det kan upplevas på de digitala tjänsterna eller har upplevts på de digitala tjänsterna.
Det stora strömavbrottet var bara en olycklig incident och ingen attack utifrån enligt Adde Granberg. Men SVT, som ju ingår i det svenska totalförsvaret och som har ett beredskapsuppdrag, ska kunna sända även under strömavbrott och överbelastningsattacker. Med den gångna veckan som facit i hand, hur väl rustade är SVTs beredskap och hur nöjda är de? Och om en växande andel av SVT-publiken inte tittar via det marksända nätet utan finns digitalt, har man då levt upp till sin totalförsvarsplikt om man bara kan säkra de marksända sändningarna?
Vad säger det här om SVTs beredskap?
Ja, än så länge tycker jag att det säger att den är ganska god att nå ut och klara VMA och klara våra sändningar, det som liksom ligger i botten för vårt tillstånd. Sen är ju inte, vi vet att publiken inte nödvändigtvis är där vi har den robustheten just nu, utan de har en annan förväntan. Där vi nu hoppas att liksom vårt tillstånd och det vi verkar under följer med den rörelsen som publiken tar och att vi får både medel och resurser för att faktiskt få ett stöd eller kunna stärka den digitala beredskapen.
I och med att det nya sändningstillståndet för public service ska ju bli teknikneutralt så borde väl det innebära att även de digitala tjänsterna måste vara robusta nog att kunna stå emot attacker också.
Ja, när vi ser det sändningstillståndet så måste vi ju jobba mot det såklart. Än så länge har vi inte det sändningstillståndet i hand.
Men om det då innebär att det är teknikneutralt, hur ska ni då göra för att stärka upp de digitala delarna?
Jag tror att ingen kommer någonsin kunna garantera att man kan stå emot oavsett vilken typ av attack man får. Vi kommer göra det som krävs för att göra det, säkerligen behöver omfördela medel. Vi är inte där än, vi har inte det sändningstillståndet, så att, ja, just nu gör vi faktiskt det bästa vi kan för att klara den digitala distributionen, och sen kommer vi behöva prioritera annorlunda.
Är ni helt nöjda
så som det har sett ut den gångna veckan?
Ja, men jag skulle aldrig kunna sitta här och säga att jag var helt nöjd eftersom det har varit påverkan. Jag skulle ha ett system som alltid, som aldrig får en påverkan. Men det är ju samma problematik som flygbolagen har. De vill inte heller tillverka ett enda plan som störtar någonsin. Det är lite så jag ser på den här situationen. Så jag, svaret är absolut inte nöjd. Jag är säker på att vi kan göra massa saker bättre hela tiden. Vi jobbar på det. Vi lär oss hela tiden, men det är också nya utmaningar vi står inför. Inte bara Sveriges Television utan hela den samhällsrörelsen i digitalisering.
Och SVT är faktiskt inte de enda som utsatts för överbelastningsattacker i veckan. BankID, Swish och Arbetsförmedlingen är bland de som också drabbats. Statsminister Ulf Kristersson skräder inte orden om det inträffade.
Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
Jag tror att vi är inne i ett samhällsklimat där det finns aktörer som vill visa att de kan påverka. Så jag ser inte att det är direkt en attack mot Sveriges Television. Jag ser snarare att det är faktiskt en attack mot samhället.
Mitt mellan överbelastningsattacker och strömavbrott har det veckan även kommit kritik mot vilka servrar SVT använder sig av. Internetoperatörer